Du får nu lyssna till en andakt som sänds från Malmbergets missionsförsamling. Det är Rickard Appelqvist och Kristina Ståhl som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. Söndagen som har varit var den andra söndagen efter trettonde dagen. Och temat för denna söndag var livets källa. Med text från Johannesbrevets andra kapitel, de 11 första verserna där. Och temat för denna söndagen har länge tillbaka varit Jesus visar sin härlighet. Just det här orden är en del av avslutningsorden i dagens textavsnitt. Det står så här. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också inbjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom: "Det har inget vin." Jesus svarade: "Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör det han säger åt er." Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Och vart och ett av dem rymde omkring 100 liter. Och Jesus sa: "Fyll kärlen med vatten." Och det fyllde dem till bredden. Sedan sa han: "Ös upp och bär det till bröllopsvärden." Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet, så nu hade det blivit vin. Eftersom man inte visste varför det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa: "Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Och så gjorde Jesus det första av sina tecken, och det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Evangelisten Johannes är ensam om att återge vissa händelser som ägde rum där Jesus rörde sig. Och det är bara evangelisten Johannes som har med denna berättelsen om bröllopet i Kana. Och han nämner heller inte händelser som under. Han använder ordet tecken. Och då kan vi fundera på om det kan vara någon skillnad på betydelsen i orden under och tecken. Vissa tal, siffror, förekommer på flera ställen i Bibeln. I Johannes evangeliet är det talet 7. Där beskrivs Jesu 7 vandringar till Judén. Jesus nämner de här 7 jag är-orden. 7 gånger förekommer orden Jesus stund. Och det nämns också om de 7 tecken som Jesus gjorde. Dessa vill visa på vem Jesus var, på hans gudomliga ursprung. Och de här 7 tecknen är den text vi nyss har läst där Jesus förvandlar vatten till vin. I det 4:e kapitlet i Johannes evangeliet där Jesus botar en kunglig tjänstemans son. I det 5:e kapitlet där botar Jesus en lam man vid Betesdadammen. I det 6:e kapitlet så mättar Jesus 5 000 människor. Och det står även om att Jesus går på vattnet i det 6:e kapitlet. I det 9:e kapitlet kan vi läsa om att Jesus botar en blindfödd. Och i Johannes 11:e kapitel talas det om att Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Och av texten idag så framgår det ju att det inte behöver vara i en kyrkolokal som liknande stunder och tecken måste äga rum. Det kan ju även vara ute i naturen eller på ett fik. Det kan också vara mötesplatser eller oaser där Jesus kan möta människor. Bröllopet som vi nyss läst om ägde tydligen rum i ett hem. Och att Jesu första tecken skedde i ett hem. Har detta något att säga oss egentligen? Vad ger det oss för tankar? Jag tror nog att vi kan vara överens om att hemmet, det har en stor betydelse. Det är en fristad, präglat av en nära gemenskap som är berikande, där de som bor där kan få vila och ro. Där det också finns en plats för Jesus. Men också en plats, oas, där vi kan möta och umgås med människor som på ett särskilt sätt är behövande och vill ha vår hjälp. Vi kan ju i Apostlagärningarna läsa, efter att Jesu himmelsfärd så möttes det troende också i hemmen, i bland annat måltidsgemenskap, i jublande och uppriktig glädje. Och därför tror jag att även idag kan våra hem fungera som missionsstationer, där människor får hjälp och även lära känna Jesus. Och när nu situationen i vårt samhälle så drastiskt har förändrats, för bland annat vårt sätt att umgås, är det viktigt för oss att tänka till hur vi ska kommunicera med det som vi möter och det som vi vet behöver ha hjälp och särskilt omsorg och förbön. Vi får också i texten notera Marias information till Jesus att vinet har tagit slut. Det kan tyckas som om hon lite bryskt avvisas. Men kan det vara så att hon kände till vad Jesus verkligen kunde? Maria kan nog inte ge efter på vad hon känner och vet att Jesus kan uträtta även i denna situation. Och kort och koncist så ber hon då tjänarna att göra det Jesus säger åt dem. Marias korta och tydliga bön kan säga oss att det inte är de många orden i våra böner som är nödvändiga. Den som håller på att drunkna och ropar använder nog bara ordet hjälp. Och Maria ber ju väldigt enkelt. Det har inget vin. Vi borde nog många gånger kunna be kort som Maria gjorde. Bönen blir ju inte otydlig av att vi ber kort. Kanske kan det vara så här. Jag är orolig för honom eller henne. Jag är rädd för vad som nu ska hända. Bevara mig från sjukdomar och allt annat ont. Korta böner skulle vi kunna kalla för Mariabön. Jag vill dock inte påstå att det är fel med längre böner. För vi behöver dagligen samtala, vara i bön och lyssna på Jesus och göra det han ber oss att göra. Vad han säger, vad han än säger, hur obegripligt det än kan vara, så ska vi göra det. Det kan nog också ibland vara nödvändigt att vi påminner varandra om vad Jesus kan och vad han ber oss om. När vi sedan tänker på ordet källa, så kopplar vi kanske omgående ihop det med vatten. Man kan väl också säga att källa är ett ställe där vatten tränger fram i jorden och samlas i en grop i jorden. Där vattnet inte sinar, aldrig tar slut. Och det kan väl också vara en bild av Guds oändliga omsorg och kärlek till oss människor. Och men för att vattnet i källan ska vara friskt och tjänligt att använda, så måste det finnas ett utlopp så att nytt vatten hela tiden ska kunna rinna till. Vatten är vi ju alla på olika sätt beroende av. Och på samma sätt är det med oss människor som tagit emot Jesus Kristus och förlåtelsen från synden. Och för att vi då ska kunna dela med oss av det vi fått och hjälpa våra medmänniskor, är det viktigt att vi ständigt är nära Jesus, så att vårt vittnesbörd är friskt och tjänligt. Livets källa. Jag funderar på hur sätter vi ord på vad som menas med detta uttryck. Vi använder oss ibland av ordet treenigheten. Och då menar vi Gud som är skaparen. Jesus är sonen. Och den helige ande hjälparen. För mig utgör det livets källa och ursprung. I en annan text för den här söndag i Johannes 4:e kapitel, där Jesus samtalar med en kvinna från Samarien, så säger Jesus i vers 14: Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Poeten Bo Sättelund har skrivit texten till sång nummer 236 i våra sång- och psalmböcker. Det sätter verkligen ord på vad Guds källa är och vad den betyder. Så vill jag här då citera den femte versen i den här sången. Så låt oss i världen ej rädas att leva som mästaren lär. Guds källa oss kraften förunnar att vara hans tjänare här.
Guds källa har vatten till fyllest, en gåva av strömmande liv. Den äger vad alla behöver, det räcker för dig och för mig. Guds källa oss renar från synden, dess vatten uppståndelse ger. Av strömmarna blommar det torra, det räcker för alla som ber. Guds källa har frälsning till bredden, en stilla, en underbar frid. Den frid som i dopet oss skänkes, den räcker för dig och för mig. Guds källa är någonsin sina för någon i rum eller tid. Dess nåd flödar över i döden, det räcker för dig och för mig. Så låt oss i världen ej räddas att leva som mästaren lär. Guds källa oss kraften förunnar att vara hans tjänare.
Då ska vi be tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du dagligen vill ge oss av det levande, livgivande vattnet. Tack Jesus för att du dagligen är nära oss, även när vi har svårt, för att forma våra ord till bön. Men då får vi nämna ditt namn som vår bekräftelse och tacksamhet till dig. Vår bön behöver inte vara längre än att vi nämner ditt namn, Jesus. Så vill vi fortsätta be för de här kriminella gängen i Sverige som härjar, skjuter och knivskär och förstör och stör friden. Vill sudda ut tryggheten hos oss. Jesus Kristus, sänd några deras väg som kan berätta om dig. Herre Jesus, låt det gå upp för dessa människor, att de ska vittna för dessa människor som härjar i gängen. Vad det finns för förändring, att det finns hopp, att de kan bli fria. Tack Jesus för att du vill möta dem och förlåta synd och skuld och upprätta dessa människor. Så ber vi också på nytt igen för situationen mellan Ukraina, Ryssland och Israel, Hamas. Att krigen ska upphöra. Kära Jesus, så att människor får frid och ro, har någonstans att bo, kan uppleva tryggheten och glädjen. Tack Jesus för att vi får be för landets ledare, att du också möter dessa människor som kan ta emot dig för att det ska bli förändring. Då får vi tillsammans, om du så vill, be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Då vill jag också be Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i andakten. Så återkommer vi under nästa vecka. Gud välsigne dig som lyssnar på andakten. Amen.